Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
På den tiden var ju Sverige väldigt efterblivet fattigt jordbrukarland. Det fanns egentligen inga industrier alls och det fanns ju ingenting av modernitet alls över Sverige. Och när han dör så är det moderna Sverige, där finns allting. Så att under hans livstid finns ingen annan av monarkerna som upplevde så dramatisk förändring av riket.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Han blev kung mot alla odds och stod mitt i händelsernas centrum när Sverige gick från fattigt jordbrukssamhälle till en begynnande modern stat. Dagens avsnitt handlar om Oscar den andra, som från slutet av 1800-talet var Sveriges kung och som gett namn åt den så kallade oscarianska eran. Gäst är journalisten och historikern Herman Lindqvist, som skrivit den första renodlade biografin över Oscar den andra. Vi diskuterar den sexuella dubbelmoral som präglade Sverige under den här tiden, kungens sorg över upplösningen av unionen med Norge och hans besatthet av det nationalromantiska. Hjärtligt välkommen till Bildningskomplexet, Herman Lindqvist.
Ja, tack, tack.
Det är väldigt kul att ha dig här, för att när jag blev historieintresserad, det var ganska sent i livet, någonstans vid runt 25, så där som jag verkligen blev intresserad av historia. Då var det ju dina böcker om Sveriges historia som var insteget till det här. Så det är en ära att ha dig här.
Tack så mycket.
Vi ska ju prata om Oscar den andra och tiden runt honom och det samhället som han levde i. Jag tycker det är en väldigt intressant era och blev väldigt förvånad över att du är den som faktiskt regelrätt skriver den första biografin om kung Oscar den andra. Hur kommer det sig att det är så?
Ja, jag är själv lika förvånad när jag upptäckte det. Det hade inte skrivits en enda komplett biografi utan bara olika festböcker och så här hyllningsskrifter där de behandlar delar av hans liv och så. Och jag tror att det är väldigt märkligt, eftersom de flesta svenskar som är i vuxen ålder har hört talas om Oscar den andra och har någon slags bild av honom. För att han är liksom bilden av 1800-talet på något vis.
Exakt.
Men att det inte har blivit någon bok, det tror jag beror på det att han dog ju 1907. Och då var det precis i entrén till den svenska demokratin. Och under hela den långa perioden så vände man ryggen mot historien. Man talar överhuvudtaget inte. Historia framstod som någonting bakom oss. Nu i Sverige är man alltid framåt. Man ska vara i framkant, som det heter, på allting hela tiden. Fånigt nog. Och allt som har hänt förr, om det hände någonting förr, så var det förtryck av torpare och korrupta kungar som dödade folk. Men vi lever här och nu och framåt och till nästa simbassäng och Stora torget ska bli fint och sådär. Det är framkant hela tiden. Och i den rörelsen i historien så försvinner personer som Oscar den andra bakom dem. Han känns då unken och gammal och ingenting att prata om.
Jag hade ju Peter Englund som gäst, historikern. Vi pratade om just det här med att vi har en förmåga att läsa historien med samtidens glasögon. Ja. Att vi hela tiden tittar tillbaks, och då blir ju alla i retrospektiv förtryckare och diktatorer. Ja. Men det kommer vi ju se nu när vi pratar om Oscar den andra, att mycket av det är en felaktig bild.
Ja, totalt.
Du har ju fått tillgång till de Bernadotteska arkiven för att kunna ta del av mycket material kring Oscar den andra. Vad är det här för arkiv?
Familjen Tuber Bernadotte har ju naturligtvis ett väldigt stort privat arkiv. Dels finns det ju sånt som berör politiken och som har med riket att göra. Det finns ju Riksarkivet. Men så finns det ju också privata brev mellan personer och avtal och köpekontrakt som gäller helt privata. Anteckningar och dagböcker och sådant som de vill hålla för sig själva. Och det har de i ett eget arkiv. Och för att få komma in där så måste man ha kungens tillstånd. Och man söker tillstånd, så att jag ska skriva en bok om det och det. Och ofta får man tillstånd och så att det är inget konstigt. Och då för de det material man vill ha till någon studieforskarrum på slottet. Så att man kommer inte, det är inte några speciella salar. På, de är i Riksarkivets arkiv någonstans i bergrummet där.
Men du får inte tillgång till några original? Utan det är,
jo, det är original.
Det är original du får läsa
man
då?
Man beställer fram originalen.
Wow.
Men det är ju så mycket som man måste liksom veta vad man vill ha.
Mm.
Man kan liksom inte börja på att sluta på hur det liksom, kan man hålla på 10 år eller mer.
Mm. Och du har ju berättat att du också är känner eller är bekant med kungen.
Ja.
Är det så att han har gett sitt goda minne till den här boken också, eller?
Ja, han hittills i alla fall så har de så, har, ja, de försöker hjälpa till så gott de kan.
Mm, just det. Okej, då ska vi prata om huvudpersonen Oscar den andra. Vi behöver ju berätta lite grann om hans bakgrund innan vi kan komma in till de här riktiga brännande frågorna. Men om man ska försöka beskriva hans uppväxtår här i mitten på 1800-talet, vad var det för tid?
Det som gör honom extra intressant om man är lite historiekunnig, det är ju det att han föddes ju 1829 och då levde fortfarande Karl XIV Johan, drottning Desirée, och det var personer som var födda på 1700-talet. Då levde, och de levde ända tills han var upp i tonåren. Så att han såg, träffade de här människorna. Och på den tiden var ju Sverige väldigt efterblivet fattigt jordbrukarland. Det fanns egentligen inga industrier alls. Och det fanns ju ingenting av modernitet alls över Sverige. Och när han dör så är det ju moderna Sverige, där finns allting. Så att under hans livstid finns ingen annan av monarkerna som upplevde så dramatisk förändring av riket. Så att under hans uppväxttid också så var det ju 4 ståndsriksdag och allt sådant. Och det var stark kungamakt faktiskt. För Karl XIV Johan styrde och även Oscar I kunde påverka historien väldigt. Så,
för de som inte vet vem Karl den 14 Johan var, så var, är ju det Bernadotte, han som helt enkelt tar med sig, han är ju Bernadotteren som är stamfadern till dagens kungahus.
Mm. Det hände så otroligt mycket under Oscars tid.
Mm. Och vad är det för miljö han växer upp i, hans barndomshem, hur skulle du beskriva det?
Han växte upp då på Stockholms slott. Han hade, det var 4 barn i familjen. 3 av syskonen, det var 3 pojkar då. Karl som blir Karl den 15. Det var Gustav som kallas för sångarprinsen. Det var han som komponerade studentsången. Och
glad så som fågeln är hans också, kändvisa.
Ja. Ja, och sen Oscar som blir Oscar den andra. Och sen fanns det ytterligare en pojke som heter August som kommer bort sen. Och sen hade han en syster som heter Eugenie. Och Eugenie är också helt borta i rubrikerna. Men hon var lite tuberkulös. Hon hade tuberkulos. Så att, men hon var väldigt skicklig. Hon var kompositör och författare. Och så, men alla sådana kom bort. Men det var de här 3 bröderna. Carl, Gustav och Oscar undervisades tillsammans på Stockholms slott. Och de hade liksom ingen annan skola än privatundervisning. På den tiden skulle lärarna alltid vara rikets främsta vetenskapsmän. Så den lysande filosofen Boström och så här skulle undervisa dem. Och väldigt få av de här professorerna var kapabla att undervisa små barn. Så att, de var ju inte liksom utbildade för det. Och deras mor Josefin var en mycket, mycket sträng kvinna. Hon övervakade den här undervisningen. Då visade det sig att pojkarna var, som alla barnen i de här kungafamiljerna, är väldigt musikaliska för det första. Allihopa kan spela flera instrument och de sjunger. Och då fick de utbildning av tidens bästa musiklärare, operasångare och konstnärer. Och så kom och lärde de måla och så. Så Karl XV målade väldigt fina tavlor. Oscar skriver poesi och Gustav komponerade musik. Men det visade sig då att Karl, som skulle bli kung Karl XV och en väldigt ståtlig ung man. Han hade nog alla de förkortningar man har i dagens skola med elever som har problem. Han hade säkert alla de här förkortningarna som fanns. Han var dyslektisk och var helt egentligen omöjlig. Medan Gustav och Oscar var duktiga och gjorde allting rätt. Så här kan man se redan i barndomen en rivalitet mellan Karl och Oscar, självklart.
Varför var det viktigt att vara bildad, skulle du säga? För det är ju ett ideal som i mångt och mycket har försvunnit både i samhället men också hos kungafamiljen.
Ja, jag tycker det är en av vår tids, synnerhet socialdemokratins stora skam, att man inte hyllar bildning utan snarare hånar folk som är bildade. Det är faktiskt Sverige unikt i Europa på detta, eller i världen. Jag har bott i hela världen. Sverige är unikt i världen att man inte får fram bildning.
Socialdemokraterna var i och för sig, gick ju i bräschen för med arbetarrörelsen. Ja, det var ju viktigt med
att läsa. Då var det viktigt,
men sen
släppte de det.
Ja.
Så att en hel generation växte upp på brevkurser och föreläsningar. Och sen så släppte de. Men i alla fall, det var väldigt viktigt att det ansågs vara en person som var bildad, hade hög status och respekt. Och dessutom stod ledare av det själv. De skulle lära sig språk också. De skulle lära sig litteratur och historia. Och de lärde sig språk. Oscar talade 5-6 språk flytande.
Mm. Och när det kommer till den andra formen av alltså, den litterära delen, då läste man klassikerna, man läste de grekiska dramerna.
Ja.
Man hade koll på, jag gissar, men det mesta i den litterära kanon.
Ja, och Oscar fick läsa latinska skalder på latin redan från 7 års ålder.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi kommer ju komma in på hur Oscar den andra blir kung, men det som vi redan kan höra här i hans barndom, det är att han har ju två äldre bröder som den ena kommer ju bli kung, och sen är det sångarprinsen då, Gustav, som kommer att dö. Men innan vi går in på omständigheterna som gjorde att han blev kung, så var det ju så att han skulle inte bli kung, och istället så skaffade han sig en karriär i flottan.
Jo, det var ju så att om man tittar, han var realist och såg. Först skulle ju, enligt successionsordningen, så skulle när Karl XIV dör, så skulle Oscar den första ta över, alltså Oscars pappa. Och när han dör så skulle Karl XV bli Karl XV, äldsta brodern skulle bli kung, Karl XV. Och sen ska hans söner, efter honom kommande söner, ta över. Sen skulle sångarprinsen ta över och hans söner. Så Oscar var ju långt, långt bort i kön. Så han förstod att han måste ha något slags vettig sysselsättning. Och han utbildade sig till sjöofficer. Och det är så att alla prinsarna ännu denna dag av tradition brukar tilldelas något vapenslag. Oftast då armé, men det kunde vara ofta kavalleriet var lämpligt för en prins. Så de där var redan egentligen upptagna. Så när Oscar kom så var flottan kvar. Och vid 10 års ålder kom han in, började han liksom i flottan, så att säga. Och det gick ju fort och galant, och han trivdes väldigt bra. Och han, till motsats till de flesta sådana kungliga officerare, så var han riktig officer. Han gick på sjöbefälsutbildningar och officersutbildningar, så han kunde föra fartyg. Medan de flesta av de här officerarna prinsar, de äter middag då och då på olika officersklubbar, så går de, stiger de i graderna snabbt och blir general vid 23 års ålder. Men Oscar var faktiskt en riktig officer. Mm. Och han trivde så bra med det.
Mm. Och det visade sig sen att han ändå inte lyckas komma vidare så långt som han ville. Hans pappa säger nej till det här.
Jo, det är så att han var ju uppe på amiralsnivå, men de hade olika idéer om hur flottan skulle utvecklas. Det är klassiker i alla länders flottor. Ska vi satsa på sådana fartyg eller sådana fartyg? När ångan kom, ska vi satsa på ångfartyg eller inte? Så här. Och Oscar var lite på en traditionell linje här. Och det blev en clash och han blev kritiserad i media och så. Så hans far, Oscar den första, stoppade honom egentligen i karriären. Mm. Och då satsade han mer och mer på kulturen istället.
Mm. Och där tycker jag, jag drog på smilbanden när du skrev om att han kom ut med en diktsamling här som hette Ur svenska flottans minnen. Och du citerar ju några av de dikter där. Det är ju tyvärr så att tiden har varit ganska brutal mot de här dikterna.
Jo, men det är också så om du tittar en diktantologi på skalder överhuvudtaget från 1700-1800-talet, så är det inte många som man kan läsa idag.
Nej.
Ett fåtal går att läsa, både språkligt och deras syftningar, allergier och bilder är långt bortom vår tidshorisont. Och det här litteraturdocenten Misonek, som var på universitetet, han har fingranskat de här dikterna. Och han kom fram till att det finns en talang här, det finns en känsla det som är riktig. Men han hade blivit mycket bättre poet om han hade varit sämre sjöman. Mm. För att han använde hela tiden sjötermer. Du kastar ankar, bränningarna slår, så här, vinden och segel och dånar och så. Mm. Och det är bra bilder för en sjöman, men lite tröttsamt i femte dikten. Så. Men det är inte utan talang faktiskt. Men det svårigheten är för prinsar överhuvudtaget i alla tider att skriva någonting. För antingen så blir de hackade småbitar eller så är de överdrivet hyllade.
Mm.
Och sen, vad som skiljer honom från andra kungar, eller han har tre likheter med Gustav den tredje, riktigt likt. Den ena är att han, som Gustav den tredje, älskade att vara i centrum. Ju äldre han blir, ju mer kung han blir, desto mer är han i centrum. Och precis som Gustav den tredje så kunde han liksom en handgest eller någon vridning på huvud uttrycka mycket saker som tolkades på olika sätt. Han älskade att stå i centrum. Han var ju 1,87 lång och väldigt ståtlig och hade en röst som hördes. Man hade ju inte mikrofoner då, så att det hördes verkligen. Det var Gustav den tredje. Så att han var lika liksom på riktigt intresserad av kultur och litteratur och så. Han översatte ju själv Goethe. Han översatte romerska skalder, Oscar II. Han gjorde faktiskt, det finns mer än 200 titlar på saker som han har skrivit. Det finns en hel katalog på det som jag har. Så att han skrev faktiskt på riktigt. Och det tredje saken, likheten med Gustav, var att han var väldigt politiskt och utrikespolitiskt intresserad och hade ett stort nätverk i Europa. Han kände och hade träffat alla makthavare. Han hade träffat alla regenter och Bismarck och alla som var och betydde någonting i dåtida Europa. Kände han personligen och brevväxlade med. Mm. Så att på det sättet var han väldigt intressant.
Mm. Vi får själv att fördjupa oss i allt det där. Låt oss prata om det osannolika då, att Oscar den andra gick och blev kung. Det fanns inte på kartan att han skulle kunna bli det. Hur med då, som vi har nämnt, med tanke på hans bröder och deras barn som borde ha fått det istället. Vad var det som hände?
Jo, först så dog Gustav lite på 20-årsåldern. Och då var det bara Karl kvar mellan. Och Karl förbrände sig själv. Han söp och festade så att han... Det finns en bild i boken där man ser hur han ser ut drygt 40 år. Han ser verkligen eländig ut. Helt förbränd inifrån ut. Och det gjorde att Oscar förstod att han kommer närmare och närmare. Det. Brodern kan inte hålla på här hur länge som helst. Och han var nästan döende faktiskt, brodern, när han plötsligt... Han blev enkeman. Hans fru, han hade inga arvtagare. Hans fru dog, kungen var enkeman. Och då blev han våldsamt förälskad i en polsk grevinna, Maria Kaczynski, som var otroligt förmögen och bodde i Paris, och som var en väldigt fin polsk familj. Och Carl fick reda på det här, på en vis, en bild på henne, han träffade henne aldrig, och inledde en diplomatisk operation för att göra henne till drottning i Sverige. Och han fantiserade om hennes pengar. Han berättade för vänner och bekanta att han skulle restaurera Ulriksdals slott med hennes pengar. Och han skulle bygga helt nya kungliga hovstall på Helgeandsholmen för hennes nya pengar. Och hon var också med på att komma till Sverige. Men, och han åkte då ner till Aachen sista gången på en så här lite behandling, för att han var ju krasslig. Men han pingade till i den här drömmen om att gifta sig med en ung kvinna. Och så kom han tillbaks, och hans bror och resten av hovet och hans mor, alla var dödsförtvivlade över det här. Hur kan det här hända? Vi måste stoppa honom. Så kom han tillbaka, stapplade, han blev sjukare när han skulle bli frisk. Så stapplade han in på residenset i Malmö och avlidde knall och fall, lite över 40 år. Och då var Oscar vid målet. Men det var väldigt nära där att han skulle falla på målsnöret, för att om Carl hade lyckats gifta sig med grevinnan och kanske gjort henne med barn och fått en son, så då hade det igen förskjutits för Oscar. Men nu blev Oscar kung, han var själv också över 40 år.
Ja, det är 1872.
Ja.
Och hur skulle du beskriva en vardag för en kung då? För att jag tyckte det var spännande. Du nämner att bland annat så behövde man ta emot audiens från vem som helst.
Ja.
Mannen på gatan kunde knacka på, och då behövde kungen komma dit och träffa personen. Stämmer det här?
Det stämmer, och det stämde ända fram till Gustav den femte.
Mm.
Och egentligen är det fortfarande så att vem som helst kan be om en audiens hos kungen. Vem som helst kunde i denna dag. Men det är inte sagt att man får det. Men på den tiden så var det lite open house. Vissa tider och vissa dagar. Där vem som helst kunde komma in, och de satt som ett väntrum. Och så fanns det personal som kontrollerade vad vill ni och vad ni för ärende. Och så rena galningar lotsades försiktigt bort åt andra hållet och så. Så att ett visst antal människor fick komma fram och lägga fram sina klagomål och synpunkter och böneskrifter. Och de bad om pengar för olika projekt eller sådär. Det var ett arv från fornstora dagar. Under ända sedan medeltiden hade det varit så med svenska kungar.
Men det är väldigt fascinerande. Men så att det var en del av hans vardag, att han helt enkelt behövde ha de här träffarna. Vad gjorde kungen då när klockan ringde på morgonen? Vad hittade man på?
Men de hade alla det här programmet. Dels var det så att en stor del av dygnets timmar går åt att informera sig. De läste tidningarna, sammandrag eller hela av de tidningar som de retade upp sig mest på. De oppositionstidningar läste de ordentligt. Och så,
Aftonbladet var väl en sån tidning som kungen lär ha hatat.
Jo, Aftonbladet grundades bara när Gustav var ett år gammal, någonting sånt, så den är med från början.
Mm.
Och sen så var det information från regeringen, alltså ledamöterna från de ledande departementen och alltså ekonomiska frågor, väldigt mycket information. Och från utrikesministeriet, departementet om utrikesbrev från utlandet, var senaste nytt om det och det och det. Så att en stor del går åt till information. Och också han har audiens med ledande, med befattningshavare av olika slag. Och så är det varje dag, så gott som varje dag, så är det någon typ av representationslunch eller middag då han ska träffa och prata med alltså personer som inte är hans personliga vänner utan som har med ämbetet att göra. Och det är väldigt mycket papper som ska skrivas under. För alla beslut måste undertecknas av kung, alla regeringsbeslut, alla utnämningar, alla diplomatiska utnämningar ända ner på attaché-nivå skulle kungen godkänna. Alla kyrkoherdarbefattningar, allting skulle kungen godkänna. Så det var alltid en väldigt massa papper.
Och det var också han som utsåg ministrar,
ja.
Eller hur? Så att kungen på den tiden hade ju en helt annan politisk makt än vad dagens kung har.
Han han var en av de sista som verkligen försökte påverka politiken på det viset att han valde ministrar som hade hans åsikter mer eller mindre. Och försökte på det sättet forma en regering som skulle driva hans politik. Men det var inte hur lätt som helst, för det många ministrar tackade nej, ville inte vara med, de följde inte hans idéer eller hans linjer eller så. Så att det var inte himla lätt. Och parlamentet, eller riksdagen då, efter fyra ståndsriksdagen när det blev tvåkammarriksdag, så fanns det ju politiska partier, men de var inte lika klart som i vår tid, där du har liksom medlemmar och ordförande och så, utan det var mera intressegrupper. Men intressegrupper fanns de som var mer eller mindre kungavänliga och så. Så att han försökte lotsa däremellan, och det var ju ständiga konflikter faktiskt.
Om du skulle beskriva kungens politiska intresse, för du nämner ju att han har ett otroligt starkt politiskt intresse. Vad skulle du säga att han, om man ska försöka översätta det till idag, vad stod han politiskt?
Ja, han var ju naturligtvis väldigt konservativ. Han var uppfostrad så att han skulle bevara kungamakten. Han hade ju ärvt kungamakten av sin far och farfar. Så att han måste ju bevara det så orubbad som möjligt. Och helst utveckla den och utveckla den. Men han hade ju då också, det var lite på modet, alla de här hade ju också sociala intressen. På det viset att man skulle understöda fattiga, man skulle bygga olika institutioner för fattiga människor. Under hans tid byggs det första riktiga sjukhuset i Stockholm. Hans far drog igång byggen av fängelser, de första riktiga fängelserna, som då var alltså en positiv sak. För det hade fängelserna varit stora salar där det var huller och buller, kvinnor och barn och män och kvinnor. Och nu kom det efter amerikanskt mönster fina fängelser med enrummare för varje fånge. Så ja, de hade ett socialt intresse. Och sen naturligtvis stora intresse för honom var armén. Flottan och armén, och både deras utrustning, beväpning och hur de skulle gå och stå och marschera. Han var med och skrev häften på exercisen och hur det skulle så där. Det sådana intressen hade då.
Hur får man ihop den här bilden? För du beskriver ju honom som dels en person som är en reformivrare på det sättet. Ja, men han ser till att det blir bättre socialt, men samtidigt så är han en person som förkastar parlamentarism. Han tycker att kvinnlig rösträtt är trams. Hur gifter sig de här två personligheterna, skulle du säga? Eller det kanske är självklart?
Jo, nej, men hans intresse är ju liksom uppifrån. Och tradition från att överheten och Gud och så ska ge till de fattiga. På det viset liksom. Men att de här sen, att demokrati, att låta folk som varken egentligen kunde läsa eller skriva fatta beslut, leder ju till rikets undergång självklart i deras ögon. Hur ska bönder och andra arbetare från gruvor kunna ta ställning till komplicerade ekonomiska sammanhang? Det går ju inte. Så att låta dem komma in här och välja och rösta, det är för riket till undergång. Det var de övertygade om.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
om vi ska prata om hans drottning då, drottning Sofia, som är från ett hertigdöme som idag inte finns längre, som fanns i Tyskland, det här hertigdömet Nassau. Jag kollade upp där, det fanns mellan 1806 och 1866, sen försvann det här riket. Vad var det som gjorde att de fann varandra?
Jo, det var så, man måste komma ihåg att när Oscar, när han var ogift då, låg inte så väldigt bra till på internationella äktenskapsmarknaden för kungligheten. För att han var ju visserligen på sikt arvtagare till två troner, Sverige och Norge. Men han var inte nära tronen och det fanns ingen hopp om att han skulle bli kung ganska snart. Så därför måste han sänka sitt krav. Han kunde liksom inte gå fria till några kungadöttrar. De hade inte accepterat honom. För en kungadotter måste liksom få frieri från någon som är kung eller närmast kung. Så då sänkte han nog lite. Och då var det så att på den tiden fanns det i Europa väldigt många hertigdömen. I synnerhet det tyska riket hade inte enats då än, utan det fanns många hertigdömen och kungadömen och storhertigdömen och sådana. Och bland dem så hade de luskat fram Sofia av Nassau. Som var en briljant dam. Hon var mycket välutbildad. Hon talade många språk. Hon var en av de få som kunde engelska från början. Vilket var mycket ovanligt. Det är därför att hennes far var progressiv och hade business med England. Så att dottern hade lärt sig engelska. Det var mycket ovanligt. Och hon var som alla andra de här väldigt musikalisk och spelade piano. Hon kunde spela Wagner och Mozart utan noter när som helst. Och sådär. Det var en självklart talang man skulle ha. Och hon var väldigt bildad. Alltså. Och som de flesta Bernadotte-drottningar så stod hon på högre nivå än sina män. Hon var mer utbildad och hade högre moral, helt såklart. Så han friade, det gick bra förstås, för det var ju för dem var det ju väldigt fint att bli gift med Oscar av Sverige och Norge. Hon kommer upp till Sverige, de bor i det som är UD då, UD-palatset, i 30 rum i varsin våning. Och hon kommer resa, bland annat hade hon tre stora musikpjäser med sin stor flygel och spinett och sådär. När hon anlände så kom var Oscar inne i sin mest hektiska poetiska period, så att han höll på med sin förberedde diktsamlingen.
Det här är alltså bara så att alla är med på det. Det här är innan han blir kung,
ja.
som de gifter sig. Och du beskriver ju, det finns ju inte två personer som kan ha mindre äktenskapstycke egentligen personlighetsmässigt än de här två. Hon är en ganska tillknäppt, tyst, blyg, introvert person som vill sitta in och spela på flygen. Och han är ju extrovert, bullrig och vill vara ute och ha trevligt med andra kvinnor. De lever, som jag förstår då, i stort sett ett separat liv i väldigt många år. Varför då?
Ja, det var så man skulle leva. Det var ju inte bara i hovet det var så, utan det var i högre ståndskretsar överhuvudtaget, bland adelsmännen. Så var det så att de flesta äktenskapen var mer eller mindre arrangerade av ekonomiska skäl och för att upphöja släktens status. Och så levde de sina lilla, lite parallella liv så där på sidan om med damer och herrar. Så länge det sköttes diskret så var det inte någon skandal, utan det var inte accepterat, men det var inte skandal heller. Bara det inte liksom kom, var allt för uppenbart, eller det skulle aldrig hända för de här personerna, de skulle komma med sin älskarinna till en fest eller så. Det hände senare på andra ställen. Men Carl, hans bror, han levde liksom totalt. Så han var med på alla fester, han dansade med alla flickor och han liksom var på alla tjejer han kunde komma åt. Och det gjorde att han blev Sveriges mest, genom tiderna, mest populära kung. Han var den mest folkliga och den mest populära av alla kungar vi har haft. Medan Oscar var egentligen värre på fruntimmer, men höll sig inom en mer diskret krets, knuten till teater, operan, skeppsreda fruar på västkusten. Det var liksom en mer sluten krets. Det var så att efter hans död fick man reda på många av de här förbindelserna och att det fanns barn som man inte kände till under hans livstid. Så att han skötte det här mer diskret. Men det var så man gjorde. Det var olagligt enligt då fortfarande gällande lag. Var det olagligt att vara otrogen. Men man ansåg då att de här herrarna, då, vem skulle åtala dem?
Men du beskriver ju ändå att hans fru då, Sofia, hans drottning, hon tog illa vid sig av det här ändå. Hon var ju olycklig och hade ju, var säkert vad vi idag skulle kalla depressioner eller så, på grund av det här. Kan du säga någonting om det? Vad tyckte hon?
Alla Bernadotte-fruarna också, Karl XV:s fru, allihopa tog väldigt illa vid sig och fick olika svåra psykiska mentala problem. De fick kramper av olika slag och nervösa sammanbrott och reste utomlands för att få vård och kom tillbaks. Men de hade inte någon möjlighet att ändra på saker och ting. De kunde ju inte skilja sig eller så.
Tror du att hon hade velat skilja sig om det hade varit möjligt?
Ja, Sofia försökte lite. Hon var borta en lång period. Och skrev ett brev som jag inte har läst men som finns omtalat i böckerna som det så kallade avskedsbrevet. Så att hon var väldigt, ville bort ett tag.
Vad kan det ha stått i det brevet tror du?
Ja, hon kanske ville bort. Avsked och alltihopa. Hon var också mer religiös, fast mer på en fri religiös sida. Men hon var religiös på riktigt, hon var troende. Och så att... Det är klart att de tog väldigt illa vid sig, ja, men det var ju inte bara prinsar och kungar som bar sig åt, så det gjorde herrarna.
Hans tid, Oscar den andras tid, som kallas den oscarianska tiden, den är ju känd för just den här typen av dubbelmoral som du beskriver. Där man, det var olagligt och utåt sett så gjorde man ingenting, men man var en riktig bock vid sidan av. Varför uppstod den här dubbelmoralen skulle du säga?
Ja, den är ju också väldigt fysiskt tydlig, för att det är det här mörka gardiner. Man drar för tjocka gardiner, man har stora krukväxter med stora blad, man sitter och röker cigarrer som en sån här lyxendimma inomhus, det är mörker. Medan på 1700-talet var det också mörka älskarinnor, men på den tiden var det mer öppet och alla barn och allting som föddes togs öppet om hand. De gavs titlar och utbildning och det var liksom inget konstigt. Men på 1800-talet, som också då kallas den viktorianska eran från England, drottning Victoria från England. Och engelsmännen på den här tiden är ju praktexempel på dubbelmoral och så här. Så det är lite ett engelskt mode samtidigt där. Så då utåt sett skulle det alltid vara korrekt. Alla familjer skulle vara korrekta, det händer ingenting. Och den här livsstilen och den här myten om den korrekta familjen, det lever långt in i vår tid. Som man säger på franska, non-di-kulturen. Vi pratar inte om det. Det här är, vi vet i vår familj är det så och så, men det talar vi inte om. Och det går ända fram till vår kung. När kungen och hans syskon, kungen var då mindre än ett år när pappa dog. Och systrarna var då uppe i nästan ett tonåring. Då pappan dog, det fick de veta. Och sen pratade man aldrig om honom. Så kungen berättade själv för mig att när han kom till skolan förstod han för första gången att han hade haft en far. För alla andra hade en far.
Varför var det så viktigt att inte nämna det?
Jo, man skulle inte tala om känslor, uppslitande saker, pinsamheter. Man måste hålla masken. Allting är normalt, allt är bra.
Vad skulle du säga? Du nämner den viktorianska tiden då, som Sverige har fått ett starkt inflytande av drottning Victoria och hela hennes tid. Men vad är det som gör att det är så viktigt att inte ha sina älskarinnor öppet?
Ja, det var ju skam och olagligt och omoraliskt.
Men hur kunde det bli det från att under Gustav III:s tid var det ju inte det?
Jo, det var det ju officiellt. Alltså. Men på det här skiktet så kunde man leva så. Fast det var inte accepterat av alla och det var inte bra. Men på 1800-talet drar man ner gardiner och fortsätter att leva så här. Det var också en religiös tid. Religionen fick större betydelse på 1800-talet. Och för vanligt folk. Frikyrkorna kommer och väldigt spridning i bygden. Så att det var mera skamligt nog. Men fortfarande gjorde man så.
Och hur kom han undan, om man säger så? Att det, återigen, här har vi ett samhälle som är väldigt religiöst. Det är ett moraliskt samhälle. Och så har vi Oscar den andra då, som är den ja, men om jag förstår på dig och din bok då, så har han, ja, men han är värre än sin bror Gustav den 15 när det kommer till att vara med kvinnor. Hur kunde han behålla sin popularitet?
Ja, popularitet, ja, han var nog inte så väldigt populär. Han var ju kung och det fanns liksom ingen folkstorm mot att kungar bar sig åt sådär om man visste om det. För att det var så, det skulle vara så. Man visste att det var så. Och vad ska jag göra åt det? Så att han var aldrig någonsin, har jag sett något större uttryck för missnöje för den saken på honom. Det är liksom någonting som ingick i spelet, i livet.
Hur skulle du beskriva hans personlighet som kung? Du skriver om de här berömda Bernadotteska vredesutbrotten.
Ja.
Vad är det för någonting?
Jo, man ser det ända från Karl XIV Johan, den första Bernadotten, så hade väldigt häftigt humör. Och det har gått ända fram till dagens konung som inte är talbar på morgonen. Så att de har väldigt dålig morgonhumör i synnerhet. Man kan inte komma till kungen klockan 8:45 på morgonen och säga att tyvärr måste vi ändra programmet så och så, för det ska bli så och så. Det blir bara kaos. Han vägrar att ändra på något.
Det här har du fått se, eller?
Ja, jo.
Ja. Är det sant?
Okay. Jo. Men så, Oscar hade då häftigt humör, som alla kungarna. Men han var samtidigt inte någon elak människa eller någon ond man eller något så, utan han försökte samtidigt vara väldigt galant. Och det finns väldigt många där han liksom skriver brev och uppmuntrar folk att skicka pengar och så, så att han...
Du nämner också att han var, eller ett samhälle som var väldigt religiöst. Hur skulle du beskriva hans syn på Gud?
Ja, jag tror att han hade nog en i botten så han allmän tro på Gud som man hade, som många har sedan barndomen, liksom Gud fader i himlen. Men sen liksom inte mer så särskilt aktivt så. Han var inte emot kyrkan, han var inte emot religionen på något vis. Han tyckte man skulle gå i kyrkan, och som kung så var han chef för Svenska kyrkan. Och det var ett av hans fru Sofias sätt att hämnas på sin man, var att hon stödde frikyrkan eller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Och hade en egen pastor Beskow, som den här kungen avskydde och tyckte att hon skulle hålla sig till Svenska kyrkans ram. Så att det var också där en traditionell konservativ bild. Det ska vara Svenska kyrkan, det ska vara som det alltid har varit. Och så.
En sak som också är känt när det kommer till Oscar den andra, det är ju unionen med Norge, som egentligen hans då farfar, Karl den 14 Johan, tvingade in Norge i 1814. Och sen så blev det ju allt mer uppenbart att norrmännen, de ville ju inte vara i denna union med Sverige. Och det var ju någonting som då Oscar den andra fick erfara, och under hans tid så kom ju sen också Norge att bryta sig ut. Varför var den här unionen med Norge så otroligt viktig för honom, och varför blev han så upprörd?
Jo, men det är självklart. Det är så att det var ju hans farfar som hade skapat unionen. Och alla pojkar, alla prinsar Bernadotte uppfostrades till att vara svenska och norska prinsar. De lärde sig tala, flyta, skriva och tala flytande norska. Och varje gång de passerade gränsen till Norge, minst ett par gånger per år, så bytte de till norska uniformer. Då var de norska prinsar. De kom till huvudstaden Kristiania, så var de norska prinsar. För det var liksom en del av Sverige, det var bröder av folk, och han var kung över Norge. Och misstaget som Karl XIV hade gjort var att han lät norrmännen behålla sin väldigt moderna författning som de hade skapat 1814. Som då var Europas modernaste författning, enkammarriksdag och så. Och den gjorde att svenska riksdagen var fyrståndsriksdag, och så hade du den moderna enkammarriksdagen. Det var två riksdagar med samma kung. Och på norska sidan fattade de beslut som var emot kungen och mot Sverige. Och då kungen sa nej. Han kunde säga nej 2 gånger. Men tredje vetorätten fanns inte. Och då blev det som norrmännen ville. Så att de pushade igenom på det här sättet. Den stora reformen med flaggan. De tog bort symbolen. Nordisk unionsmärket i flaggan. De ville ha egna konsulat. Norska konsulat i utlandet. Ganska naturligt eftersom Norge hade en av världens största handelsflottor redan då. Och de flesta liksom medborgare till sjöss var norrmän. Så de borde haft en norsk. Men det, kungen sa nej. Och hela den här kampen mot Sverige, det är det som skapar Norge. Det är det som gör 17 maj och alla norska flaggor och den norska nationalismen. I kampen mot Sverige så blommar det upp. För när det började var Norge en fattig dansk provins. De hade ingen universitet, ingen riksbank. Språket blev mer och mer danska. Det fanns inte någon norsk överklass. Och så i motståndet mot Sverige så växer allt det här fram. Och de får Ibsen och Björnsenne Björnsson som är 2 Europas stora författare vid den tiden. De får Grieg som komponerar musik och Carl Munk som målar tavlor. Vi har ingen motsvarande kulturell blomning i Sverige vid den tiden. Och detta är motståndet mot Sverige. Och kungen han kämpar emot det här. På alla sätt försöker han bromsa upp den norska nationalismen. Men det går inte. Hans fru Sofia umgicks mycket, mycket med norska intellektuella. Och hon såg tidigt att det här kommer inte gå. Norrmännen måste få gå sin väg. Och Gustav, hans son, blivande Gustav den femte, var också i början väldigt militant och tyckte att norrmännen måste liksom lära sig hålla sig på mattan. Men han bodde också där tillräckligt länge för att förstå att det går inte. Det är för starka känslor och starka. Så att han var en av dem som hjälpte till att få kungen att förstå att det går inte.
Så 1905 blir ju Norge självständigt, de bryter sig ur den här unionen. Då kommer ju Oscar II sitta ytterligare 2 år till för Sverige, för han sitter ju ända fram till sin död 1907. Vad är det som gör att, eller hur tar han den här unionsförlusten?
Ja, det är som en mycket, mycket svår personlig förlust. Det river upp hela hjärtat på honom, för att det här var ju hans arv, det var hans Bernadottarnas stora arv och gåva till världen var ju den unionen med Norge som han hade fått av sin farfar. Och vad man glömmer inte vet om idag är ju att det var otroligt nära att det hade blivit krig 1905 mellan Sverige och Norge. Båda sidor mobiliserade och köpte mera vapen, större kanoner, mer ammunition. Norrmännen högg ner skog i Värmland för att man skulle få fritt skjutfält. Och när fredsförhandlingarna kom igång i Karlstad så berättade norska utrikesministern att han satt och tittade på klockan. Det var en tisdag eftermiddag. Han kunde se exakt när allting bröt ihop och kriget skulle börja. Så nära var det. Men att det inte blev krig, det var inte för att de var kloka, de här. Utan berodde på stormakterna. England, Frankrike, Ryssland tryckte på så att vi vill inte ha något krig i Norden just nu. Det passar inte någonting. Så ni får ena er. Engelsmännen sa att vi erkänner Norge rakt av nu om ni inte gör en fredlig uppgörelse.
Avslutningsvis då, så ska vi prata om det som jag tycker är bland de mest fascinerande aspekterna med Oscar den andra. Det är ju att den här bilden som vi har idag, och jag tänker vissa högerpopulistiska kretsar har ju en syn på Sverige. Jag tänker på de här vackra röda stugor med vita knutar och en svensk flagga och nationalsång och allting. Allt det här är ju Oscar den andres verk på något sätt. Den bilden av Sverige som vi lite parodiskt har, det är Oscar den andra. Kan du beskriva, vad är det han gör?
Ja, och det är ganska naturligt, för det var under den här kampen mot norska kampen mot Sverige så, och den stora emigrationen från Sverige, så försökte Oscar och kretsen kring honom och andra skapa en svensk nationalism, visa att Sverige, vad är Sverige? Vi har också vackert och stort och fint och Selma Lagerlöf gör sin bok om Holgerssons underbara resa över hela Sverige. Du har målarna, Carl Larsson och Andersson, var en målar in sitt landskap, en del av Sverige. Kungen är den första som hissar flaggan på svenska flaggan. Det gör han först på Sofiero, hans sommarslott i Skåne, och sen han blir kung på slottet, och då hissar man flaggan på alla offentliga byggnader mer och mer. Så att han, med honom kommer svenska flaggan som symbol för hela landet.
Det är väldigt, så innan det, flaggan fanns ju såklart, men det här med att man hissade flaggan, det gjorde man alltså inte.
Nej, folk ute på landet hade aldrig sett någon svensk flagga.
Det är sant.
Det var bara kustbefolkningen som hade sett det på båtar och inne på militärregementen. Men bonde ute i skogen, han hade aldrig sett någon svensk flagga.
Så det här med nationaldagen, att man hissar flaggan på nationaldagen eller på kungens födelsedag för den delen, det är alltså Oscar den andras påfund. Ja.
Och han var det första som man sjöng första gången Du gamla du fria, eller hette då Du gamla du friska, och kungssången på hans fars tid, Oscar den första. Men det fortsatte, och kungen Oscar är den första som reser sig upp när man spelar Du gamla du fria. Och då reste sig alla upp, och då blev det var tecken på att det var nationalsång. Mm. Och sen blev det nationalsång under hans tid.
Det är han som beslutar att det ska bli det?
Ja, eller? Det är det. Och också enkronan kom ju på hans tid, 1887. Så man ville ha en nordisk union, man ville, och då genomför man kronan, som var från början en fransk valuta som kom via Danmark till Sverige, till Danmark. Och då genomför man krona i Norge, Sverige, Danmark och på Island som hörde till Danmark. Och då var det som med euron idag. Tanken var att man ska ha samma valuta i alla länderna och samma, jag skulle kunna betala med svenska kronor i Norge och Danmark. Och det kunde man också första åren innan marknadskrafterna tog över och det blev som det blir. Men det, så han är den första kronan med kung på, är hans bild på. Så att,
vad tänker du när det kommer till dagens politiska strömningar, alltså ja, men lite populistiska strömningar och Oscar den andras eftermäle? Hur mycket sitter de ihop skulle du säga?
Ja, de föddes ju med honom. Ja, han är den som lyfter upp det och blåser upp det. Han skapade ju inte personligen allt det här, men han såg potentialen och kraften i detta och samlade kring sig och uppmuntrade det på alla sätt. Och han älskade ju att hålla tal i fosterländsk anda och otroliga tal. De hade ju inte funkat alls i våra dagar. Men på hans tid var det, han var Sveriges bästa talare. En mening kunde börja i Hellas tempel, så gick det ända ner till Odens lundar där. Han fick ihop allting så. Idag ska ju politiker efter 2 sekunder sagt en punchline som man får en rubrik i tv-ruta. Men det var annat då. Så han ansågs vara Sveriges bästa talare, och han älskar så här nationella tal där han liksom visar hur Sverige har växt fram historiskt, eller hur de har trott har växt fram och med gudarna och Oden och allt. Mm.
Du har ju skrivit över 69 böcker. Vi pratade om det innan vi tryckte på rec här. Vad skulle du säga, hur placerar sig Oscar den andra i ditt hjärta?
Ja, han är ju inte någon liksom favorit på det viset, men jag tycker han är super intressant. Det är ju han och hans far som är de stora, eller farfar, som är de stora kungarna under 1800-talet, som har betytt något och gjort något mest av alla.
Där sätter vi punkt. Ett jättestort tack, Herman, för din medverkan.
Ja, tack så du ha.
Du har lyssnat på Herman Lindqvist i avsnitt 80 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta mig på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Skriv också gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Om du vill skriva till mig nås jag på mailadress beniaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.